Välkommen till spelbranschen. Här möter du insiders från spelbolag som finns på den svenska marknaden. Du får höra dem berätta om utmaningar och innovationer. Det här är en podcast från BOS, branschorganisationen för online-spelbolag med licens att bedriva verksamhet i Sverige. Jag heter Andreas Utterström. I det här avsnittet ska vi prata om teknikens avgörande roll, vad den bidrar med idag och i framtiden, och varför fler borde inse att spelbranschen är en del av det svenska tech-undret.
Jag heter Mattias Vedar. Jag är Chief Product and Technology Officer på spelbolaget LeoVegas.
Och din fina titel, vad innebär den för oss som inte är så insatta i detta?
Ja, men det är en bra fråga. Det är en lång titel. Vi har valt på Leo att slå ihop teknikavdelningen och produktavdelningen i ett. För att kunna optimera och kunna balansera resurser och kunna prioritera bättre. Så att vi har liksom, det är en kombinerad produkt- och teknikavdelning.
Och hur länge har du jobbat i spelbranschen?
Jag har varit i spelbranschen sedan slutet på 2017. Så lite 4 år ungefär.
Och vilken roll har tekniken i er affär, skulle du säga?
Men jag skulle säga att tekniken är väldigt mycket affären. Vi är ju ett techbolag idag. Och vi servar ju liksom runt 500 000 kunder runt hela jordklotet. Och det är ju tack vare vår liksom skalbara teknik. Och vad vi än gör, om det är marknadsföring eller betalningar eller kundkännedom eller transaktioner, så är ju det i grund och botten någonting som rider på våra tekniska lösningar.
Och vad är det som gör att du har valt att jobba i den här branschen?
Jag tycker att det finns, vill man jobba med konsumentprodukter, vill man jobba med transaktioner, höga krav på säkerhet, i en industri som satsar och investerar, som också har ett globalt liksom, footprint, så är det här en extremt intressant industri att vara i. Det finns liksom lite av allting, och dessutom är det en progressiv bransch som vågar att testa nya saker också, så för mig är det en perfekt liksom, industri att vara i.
På vilket sätt är det en progressiv bransch?
Man investerar väldigt mycket i produkt- och teknikutveckling för att kunna möta beteenden, för att kunna se till att man funkar på alla mobila enheter, för att kunna bygga skalbar modern teknik, eller för att kunna tillhandahålla skalbar modern teknik. Så att det där tycker jag att man är progressiv, man är framåtlutad och vill ta till sig det nya och hela tiden vara datadrivna i beslut och sådana saker. Mycket investeringsvilja i bolagen också.
Men när man beskriver svensk techindustri, då blir det ju ofta Spotify och Klarna som tas som exempel. Om nu branschen här är så på tåna och framåtlutad och så som du sa, hur kommer det sig att man inte pratar om er bransch på det här sättet?
Ja, men det är ju en jättebra fråga, och jag tycker att liksom, det finns en liten blöt filt över industrin idag liksom, utifrån investerarperspektiv, talangperspektivet, där många har en bild av att den här industrin är någon wild, wild west cowboysars industri. Och det kanske man tror man aldrig har varit här, men öppnar man dörren till oss eller några andra av våra konkurrenter eller leverantörer, så kommer man se att det är som extremt professionella, datadrivna, moderna teknikbolag. Jag vet inte, spel är väl kanske inte riktigt lika fint som Klarna eller Spotify då, men för mig är det ett precis lika fint bolag.
Men just det här att det inte är lika fint, märker du det på de kommentarer du får när du berättar att du jobbar här?
Ja, det blir alltid lite av ett så här försvarstal med glimten i ögat när man är på middagar. Det finns ganska många som tycker att det vi gör är kanske fel eller inte skapar värde i samhället. Men jag vänder på det och säger så här, att jag tycker att man ska se spelindustrin som ett underhållningssegment. Istället för att lägga x antal 100 kronor på att gå på bio som blir över på 2 timmar, så kan vi lägga x antal 100 kronor på att betta på fotboll eller spela slottar eller spela blackjack. För mig är det en avkoppling och en underhållsindustri liksom.
Det låter som att det här har du sagt många gånger. Mm. Så vad har du för standard talking points då i det här lilla, som du kallade för humoristiska försvarstalet?
Ja, men jag brukar så snabbt som möjligt komma in på underhållningsindustrins vinkeln. Och att vi investerar mycket tid och pengar på just att vara datadrivna när det gäller att hantera det som är baksidan av industrin. Det vill säga att det finns en del av våra kunder som hamnar i riskzonen att spendera mer pengar än vad de bör göra. Och att vi med liksom algoritmer och teknik jobbar stenhårt med att försöka upptäcka det så tid som möjligt och hindra de spelarna att ens riskera att komma in i det stadiet. Liksom.
Det där är en omdiskuterad fråga. Kan du utveckla lite vilken roll tekniken kan spela när det gäller just det?
Man kan ju, eftersom transaktioner sker liksom hela tiden, sker på millisekundsnivå, så kan man ju manuellt granska transaktioner. Men med en 500 000 kunder i kvartalet, så det är helt omöjligt. Så du måste ha teknik. Teknik kan, via liksom artificiell intelligens och machine learning, kan vi titta på vi kan titta på mönster. Vi kan se att mönstret XYZ har en högre risk att bli en högriskspelare, och då kan vi väldigt tidigt i det mönstret höra av oss till kunden och säga så här: vi tror att du är på väg i fel riktning, du borde ta en paus. Vi kan till och med gå in och proaktivt blocka en kund och säga så här: det här vet vi kommer bli ett problem. Det där har ju vi tekniska resurser och förutsättningar för. Så att det där tycker jag inte ska vara en skröna, utan det är ju en sanning. Vi investerar ju oerhört mycket tid och kraft i att försöka hela tiden förbättra de här algoritmerna.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste med mitt jobb är att det är väldigt omväxlande. I den rollen jag har så är det både teknikfrågor, avancerade teknikfrågor, det är mycket leverantörsfrågor, det är produktfrågor, det är designfrågor, det är hur man, det är bredden i den rollen jag har. Men sen industrin är också väldigt så här oförutsägbar. Det händer saker i industrin hela tiden. Det kommer nya regler och det är liksom konstant väldigt utmanande i att kunna liksom parera och ställa om. Gillar man liksom extrem förutsägbarhet och 2-3-årsplaner som man inte ändrar på, då är den här fel industri att vara i. Men om man gillar ombytlighet, en del snabba puckar då, om man använder sånt uttryck, så är det här en extremt kul industri att vara i.
Om man nu har tech-kompetens och vill jobba hos er, vad finns det för olika typer av tjänster som man kan få här?
Oj, oj, oj. Det finns massor. Det finns ju rena utvecklare, alltså programmeringstjänster. De sitter och skriver kod, helt enkelt. Det är ju det som är vår produkt. Vi har också det vi kallar för UX och UI, alltså design, grafisk design. Folk som jobbar med flöden och sitta hur en kundresa ser ut. Vi har människor som jobbar med det vi kallar konverteringsoptimering, det vill säga hur en kund tar sig igenom ett registreringsflöde och optimerar. Vi har också människor som jobbar med infrastruktur, alltså väldigt djup teknisk kompetens kring databaser, molnlösningar. Och sen har vi också människor som jobbar med data scientist, det vill säga skriver algoritmer och machine learning-applikationer. Så att vi har liksom en väldigt bred portfölj av roller som vi erbjuder. Jag skulle vilja påstå att i alla de här segmenten så har vi vakanser just nu som vi skulle kunna plocka in folk till.
När vi är klara här så ska du iväg på en anställningsintervju. Mm. Vad är det för egenskaper du letar efter då när du ska anställa någon som jobbar med tech här?
Ja, men jag letar efter människor som i grund och botten är jävligt nyfikna på att vilja vara med och bygga en bra liksom, kundupplevelse. Det är liksom, till syvende och sist är det vi gör. Vi vill bygga bra, trygga kundupplevelser. Liksom, vi letar efter självdrivna medarbetare som både kan ta initiativ men också slutföra. Vi tror på liksom, ett ganska decentraliserat eller delegerat ledarskap så att individen får ta mycket plats och ta mycket beslut.
Och den här skepsisen då som du ibland möter på middagar, möter du den också i rekryteringssammanhang?
Ja, men det gör vi. Och det är, skulle jag vilja säga, en av de vanligaste invändningarna när vi tar kontakt med folk proaktivt, att de känner sig att nej, den här industrin är inte för mig. En del drar gränsen här, en del drar gränsen vid att man inte vill jobba i tobaksbolag eller i alkoholbolag. Och det är många som har svårt att se sig i industrin, och vårt jobb är ju att bygga upp en image av den här industrin som är visa på verkligheten, för att den bilden som många har är felaktig.
På vilket sätt?
Nej, men som jag sa tidigare, det är många som tror att det här är liksom en, nej, men att folk sitter och så här hovar in stålar och att vi tjänar pengar på att människor är olyckliga och hamnar i spelmissbruk och att vi inte tar saker och ting på ett seriöst sätt. Och det är så långt ifrån sanningen som man kan komma. Men det finns där ute. Jag tror att industrin själv delvis har skapat den genom att liksom hamra på med massor med marknadsföring som folk är lite trötta på. Det var mycket mindre seriöst för 6-7 år sedan. Och den bilden tror jag finns kvar lite grann i allemans liksom sinnet. Då.
Vad är det som har ändrats under de senaste 6-7 åren?
Nej, men jag tror att det var mindre regelstyrt. Det fanns mindre lagar och regleringar att hålla sig till. Det fanns inga krav på att man skulle tvinga kunder att ha insättningsgränser eller tid för hur länge man får inlogga. Det finns ju väldigt uppstyrt idag. I Sverige får du bara sätta in x antal kronor per vecka. I England är det en annan regel. Och allt det där handlar ju om att skapa liksom ett konsumentskydd. Det konsumentskyddet blir ju bara starkare och starkare. Det fanns inte ett konsumentskydd i den här industrin för 6-7 år sedan. Inte alls på samma sätt som det gör idag.
Så vad säger du då om du möter någon som du tänker den här personen skulle passa perfekt men har den här skepsisen då? Vilka argument lyfter du fram då när det är någon som du vill rekrytera till tech?
Då brukar jag lyfta fram, det så vill jag gärna få dem till kontoret för att visa hur det ser ut. Visa hur vi jobbar med modern teknik, med moderna metoder. Vi investerar mycket i kompetensutveckling och visar också att det är väldigt mycket upp till teamet själv att besluta om vad man vill göra. Vi försöker styra vår produkt- och teknikavdelning och säga så vi vill att vi uppnår ett visst mål, men hur man når målet, det måste teamet ta. Så att man blir också väldigt mycket delaktig i att definiera arbetsuppgifterna och att väldigt mycket av våra beslut är datadrivna, vi mäter och utvärderar allt vi gör. Och på så vis hela tiden kan vi bygga produkten så att den blir bättre och bättre.
Hur gör ni för att hitta folk?
Vi jobbar på väldigt många olika sätt. Dels så rekryterar vi via nätverk, det är nog det allra bästa. Det vill säga att använda våra x antal 100 anställda och ge sig ut i deras LinkedIn-nätverk. Vi har personal anställd som det, för det som vi kallar talent acquisition, alltså headhunting eller rekrytering. Vi letar inte bara i de städer vi finns, utan vi letar också runt om i hela Sverige och i Europa. Det vi kallar för remote workers, det vill säga de som inte är på kontoret utan sitter hemma. Och så jobbar vi med externa teknikkonsultbolag i östra Europa som hjälper oss att hitta personal som inte alls är i Sverige. Vi har till exempel 30 personer i Ukraina, vi har 10 personer i Polen som liksom för att få in kapacitet på ett annat sätt. Då. Och totalt så är vi 300 personer inom produkt och teknik idag.
Jag som är fördomsfullt lagd tänker ju tech är lika med kille. Rätt?
Ja, rätt har du. Och vi har en alldeles för dålig könsmix, om jag ska vara helt ärlig. Och vi jobbar jättemycket på det genom att uppmuntra och stötta initiativ och forum som på något sätt uppmärksammar kvinnor inom tekniksektorn. Vi sponsrar med olika utbildningar, vi sponsrar med priser eller uppmärksamhet och sådana saker. Men generellt sett så är det ett problem, ja.
Vad kan man göra åt det, tror du?
Ja, jag tror att det är väldigt mycket bara att vara envis och gritta på helt enkelt. Det finns ingen silver bullet, så nu ska vi anställa 30 tjejer eller kvinnor bara för sakens skull. Utan vi måste få in tjejer och kvinnor, äldre och unga, som visar att det är kul att vara här, och så kan vi använda deras nätverk. Och så här. Så det är ett långsiktigt arbete, det går liksom inte att vända på en natt liksom.
Men spelar det någon roll då? Någon kanske tänker som lyssnar på det här att ja, men det viktigaste är att man får rätt kompetens. Kön, ålder och allt det där.
Nej, men jag tror generellt att ett diversifierat och ett team som är sammansatt av både människor med olika profil och bakgrund och kön presterar bättre över tid. Så att liksom, det finns ett självändamål att vara diversifierad. Så här, att bygga team som är sammansatta av många olika typer av profiler. Sen det är klart i grund och botten så måste man ha en kompetens för att komma in. Vi ställer ganska höga krav på våra utvecklare för att vi tar hand om människors pengar, vi gör transaktioner. Över 1 miljard euro om året tar vi hand om. Och liksom det, då måste man ha en viss grundkompetens för att komma in det.
Vilken typ av tjänster är svårast att hitta folk till idag?
Ja, men vi brukar dela upp det i, man får göra lite förenklat, så pratar vi om det vi kallar frontend-utvecklare som jobbar med gränssnittet. Och de som är backend-utvecklare, de som jobbar lite mer med transaktioner och själva backend-plattformar och integrationer. Jag skulle säga att det är ännu svårare att hitta backend-utvecklare än frontend-utvecklare. Men det är utmanande överlag. Så att säga. Men frontend-utvecklare är lite enklare på något sätt. Vi har lite bättre framgång där än vad vi har på backend. Backend är svårt.
Svenska spelbolag har en skyldighet att skydda sina spelare mot överdrivet spelande och måste hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Alla spelbolag med licens måste ha en skriftlig handlingsplan som redovisar hur de jobbar med den saken. Läs mer på www.faktaomspel.se.
Men nu beskriver du en innovativ bransch som det går bra för, där Sverige ligger i framkant. Mm. Stör det dig då att man inte räknar in spelbranschen när man pratar om det svenska tech?
Ja, men det gör det faktiskt. Jag tycker att vi... Ja, men om vi tittar på hur många utvecklare som spelindustrin i Sverige anställer. Och då tänker jag inte bara på operatörerna. Du har också leverantörerna, både betalnings- och spelleverantörer, NetEnt, Evolution, du har Trustly, du har Simpler. Det finns en bred flora av bolag som är väldigt tätt sammankopplad med spelindustrin. Och och sen har du dataspelsindustrin också. Och det stör mig att det här inte är riktigt lika fint som Klarna eller Spotify. Jag tycker att det är oförtjänt. Sen kanske branschen har sig själv lite att skylla, för man kör det lite hårt. Vi lider väl lite grann av en industribaksmälla, kanske man skulle kunna kalla det för. Men det finns inget idag som motiverar att det här inte skulle kunna vara en riktigt lika fint då, som Spotify eller Klarna.
Ser du några liksom positiva tecken på att det är på väg i den riktningen?
Industrin går ju mot en reglering. För 2 år sedan trädde den svenska spelregleringen in. Innan dess fick vi liksom inte ens vara med på arbetsmarknadsdagarna på KTH. Nu får vi ju det i alla fall. Det är ett steg i rätt riktning. Men jag tror branschen har ett stort ansvar här att vara ute och visa att vi är seriösa, moderna arbetsgivare som har modern, progressiv teknik. Och det är kul att jobba här. Det är liksom, man får väldigt mycket frihet. Jag vill tro att utmaningen här är roligare än på många, många andra, att mer kanske traditionella industrier.
På vilket sätt?
Att det är mindre förvaltning och mer nyutveckling. Det är mer datadrivet, tror jag, än vad många andra industrier är. Vi investerar mer i modern teknik än vad många andra industrier gör. Så att jag tror helt enkelt att du får en roligare upplevelse här än vad du får i många andra industrier. Men jag är ju givetvis inte helt objektiv i den analysen, men det är min bild i alla fall.
Om vi ses här igen om 5 år, tror jag att man kommer prata om branschen då som en stolt svensk exportvara?
Ja, men det hoppas jag. Jag tror att om man tittar på de största operatörerna idag så är ju det väldigt mycket nordiska bolag. Det är vi, det är Kindred, det är Betsson, det är Evolution, det är NetEnt, det är Trustly. Som drivit väldigt mycket av den globala spelindustrin just nu. Och jag tror att det är många bolag där ute som tittar på Norden, Sverige som väldigt framgångsrika, som har fostrat mycket bra teknikkompetens inom just spel. Så att jag hoppas verkligen att anseendet har ökat och att man ser oss som en del av liksom det svenska teknikundret generellt.
Mattias Vedar, tack för att du ville vara med i spelbranschen.
Tack så jättemycket för att du fick komma.
Du har hört Spelbranschen med mig, Andreas Utterström. Nästa avsnitt kommer om 2 veckor. Glöm inte att prenumerera och ge gärna podden ett betyg och skriv en recension också, så blir det lättare för andra att hitta den. Det här är en podd från BOS, branschorganisationen för online-spelbolag med licens att bedriva verksamhet i Sverige. Läs mer på bos.nu och faktaomspel.se. Producent Mattias Bergman, klippare Viktor Magnusson. Spelbranschen är en produktion från Commercial Content 2022.